Välkommen till Brottsofferjourens podd, en podd som tar upp aktuella händelser och ämnen som rör våran verksamhet, brottsutsatta vittnen och anhöriga. Jag som leder podden heter Asal Narimani. Och idag så tänkte vi prata om vår vittnesstödsverksamhet. Hos på Brottsofferjouren så arbetar vi med två stora delar. Ena är stöd till brottsoffer och det andra är stöd till vittnen. Och det kommer vi få höra lite mer om idag. Och därför så sitter min kollega här, Eva Aronsson, som arbetar som samordnare för vittnesstödsverksamheten. Hej Eva!
Hej! Tack för att jag fick komma hit.
Hur mår du?
Tack, det är bra. Är det? Härligt med höst. Det är lite mysigt nu när det har blivit lite mörkt och sådär. Men det är gott. Ja, härlig luft ute.
Ja, det är det. Jag tänkte så här att vi... Om du berättar lite kort om vad det är vittnesstöd. Vad är vittnesstöd och varför finns den verksamheten?
Det började en gång 1994 i Södertälje som ett projekt. Det här kom egentligen ursprungligen ifrån England. Och varför det heter vittnesstöd, det har med att göra att i England så är det vittnessupport. Och vittnessupport täcker alltså både för målsägande då, eller brottsoffret, och vittnen. Men vi kallar det vittnesstöd här i Sverige och det gäller då för båda delarna.
Det är egentligen alla som kommer för att vara med på en förhandling oavsett om man är vittne, anhörig eller målsägande.
Ja, så är det. Och då startade det här som ett projekt för man ville se om det gick att förbättra förhandlingarna, att vittnen kunde känna sig trygga, lugna och det blev en bra förhandling. Och det här implementerades så regeringen gav det här som ett uppdrag. Så det blev ett samarbete mellan Domstolsverket, Brottsoffermyndigheten och Brottsofferjouren att bedriva vittnesstödsverksamhet och idag finns det på alla tingsrätter och hovrätter i Sverige.
Ja, för vår andra del i verksamheten, alltså det vi jobbar med också, är ju brottsofferstöd. Och den delen är ju ingenting som är lagstadgad, medan vittnesstödsverksamheten är det. Vad innebär det att den är lagstadgad?
Ja, det är ju att det ska ju finnas, och det är ju Domstolsverket som har startat upp det här ihop med Brottsoffermyndigheten. Och sen för att kunna bedriva det så var de tvungna, för man kunde inte anställa, det skulle ske på ideell bas av ideella personer. Och då valde man att gå in i ett samarbete med Brottsofferjouren.
Ja, du nämnde det här med ideella. Vilka är det som är vittnesstöd på Värmlands tingsrätt?
Ja, det är vem som helst kan ju bli det. Man behöver ingen speciell bakgrund i form av yrke eller utbildning. Utan du ska ha ett stort hjärta och jobba med människor och tycka det är intressant att hjälpa till. Det är ju precis som våra brottsofferstödjare. De går vår grundutbildning. Du kan vara ifrån 18 år och uppåt. Du går vår grundutbildning på 30 timmar. Och sen efter grundutbildningen, den teoretiska delen, så får man då gå med, som i ett mentorskap uppe på tingsrätten ihop med rutinerade vittnesstöd eller med mig. Och sen får man genomgå en säkerhetsutbildning som krävs av tingsrätten. För det är lite speciella regler där uppe och vi är tvungna att följa tingsrättens säkerhetsrutiner och regler.
Kan du berätta lite mer om vad vittnesstöden gör?
De finns ju där då måndag till fredag. Dagtid är ju detta, för det, vi följer ju tingsrättens öppettider. När personer som är kallade till förhandling kommer upp till väntsalarna så finns vittnesstöden där. De tar emot och frågar om man vill ha hjälp. Då kan man alltså sätta sig ner i lugn och ro och berätta hur förhandlingen kommer att gå till, i vilken ordning förhören kommer att tas och andra frågor som uppstår. Och då tar man det sakligt. Man går absolut inte in på och diskuterar varför de är där och det här fallet, om man säger då, eller ärendet. Utan vi pratar bara det rent praktiska, hur går det till?
Mm. Ja, det är ju en viktig del i deras uppdrag, tänker jag också, att lugna den som ska in i en förhandling och inte prata om vad den ska säga eller hur den ska liksom formulera sig, utan och få undan just det här, kanske oron man har inför att gå in i en sal, speciellt om man ska vittna när förhandlingen redan är igång.
Mm. Många, vi märker ju en stor skillnad, så att alla som ringer till oss och berättar att de har fått en kallelse till en rättegång och är oroliga, så erbjuder vi att de ska få komma på ett studiebesök. För det är en av de stora funderingarna som många har. Hur ser det ut inne i salen och vart sitter alla? Och hur agerar domarna? För många har en bild om hur det ser ut i amerikanska filmer exempelvis. Mm. Och den bilden är helt felaktig. Så därför vet vi att den praktiska informationen är oerhört viktig.
Mm. Vi pratar om vittnen nu, men sen finns det ju en målgrupp som är den målsägande, alltså den som är utsatt för brott. Är det på samma sätt stödet där, eller är det någon skillnad?
Nej, det är ungefär likvärdigt. Och det vi också erbjuder då, vi har enskilda samtalsrum där man kan få sitta för sig själv eller ihop med ett vittnesstöd. Eller alternativ om man har ett målsägande beträde då som målsägande. Och det är ju för att det är ju offentligt, så det är ju öppet, så även väntsalarna är ju öppna. Så om gärningspersonen som är tilltalad inte sitter häktad, då befinner man sig ju i samma väntsal. Man sitter utanför samma sal och väntar, och det kan vara väldigt oro. Man känner en stor oro. För det kan ju också vara anhöriga, det kan komma vänner och så vidare. Och då kan vi erbjuda enskilda rum.
Mm. Hur får man reda på att det finns vittnesstöd? Och hur ser det ut när man kommer upp på tingsrätten? Om vi tänker specifikt här i Värmland.
Mm. Så här i Värmland går det till så här. Vi har tagit fram ett informationskort som domstolshandläggarna ska skicka med i en kallelse som går ut till alla som är kallade till en rättegång. För det kan ju då vara vittnen, det kan vara anhöriga, det kan vara poliser, det kan vara sådana som är, man säger, specialister inom vissa områden och så vidare. Men många kan känna en oro ändå, för de vet inte hur det går till. Då ringer de. Många ringer till oss då. Och ber om att nu har jag fått en kallelse. Nu känner jag mig orolig. Och då erbjuder vi som sagt det här studiebesöket. Och då kan vi möta upp vid entrén. Man får gå igenom en säkerhetskontroll när man kommer dit. Och det är ju för allas trygghet, så man ska kunna känna sig trygg så det inte finns några farliga föremål. Sen här i Värmland då är det ju plan 4 som vi kallar det, för vi har bara en våning. Och man kan ta hiss eller trappor dit upp. Och möter inte vittnesstöden upp vid entrén, så kommer man att möta dem direkt man kommer upp där, för då finns de på plats.
Mm. Ja, precis. Och det är ju vardagar, för det är ju då förhandlingarna sker, så alla vittnesstöden är ju tillgängliga och finns för att hjälpa de som kommer upp. Sen funderar jag också på hur ser det ut om man säger en vanlig dag där uppe? Är det återigen de här amerikanska filmerna som många refererar till? Är det lugnt? Är det stökigt? Behöver man vara liksom orolig och rädd egentligen? Eller vad är det som, hur ser det ut?
De flesta blir väldigt förvånade när de kommer dit. För det är tyst och det är lugnt och det händer inte så mycket. Precis, man kan säga, domstolen öppnar klockan 8 och nästan alla förhandlingar på Värmlands tingsrätt startar klockan 9. Så mellan 8:30 och 9, då kan det vara rushigt. Då kommer ju, det är ju ändå 12 salar som ska starta igång. Och det är åklagare och det är advokater och det är personer som ska vara med inne på rättegångarna då. Och det kan ibland hända att det finns någon press, ja, person som är där och vill göra någon intervju eller så. Men det är oftast då åklagarna de är ute efter och vill prata med. Så det, de har aldrig stört målsägande och så där, utan det är advokater och åklagare de vill prata med. Och så det kan vara lite stökigt, men i princip när klockan är 9 så är det tomt. Mm. Så kommer man som vittne och är kallad 9:30, 9:15, ja, då är det nästan tomt där uppe. Så det är ödsligt och så där. Så det är väldigt, väldigt lugnt. Och många vittnen och även målsägande som har kommit ut efter en förhandling, de säger ju det också, att de är så förvånade över att det är nästan mer som en konferens. Man sitter och det är en som leder konferensen då i form av domaren.
Mm. Vilka är de vanligaste frågorna som du får när någon ringer och undrar hur, ja, men hur det ser ut och vad man kan få hjälp med, och så vad är det som man är mest, dels mest orolig för, men vad har man för funderingar?
Ifrån vitt så är frågan oftast, varför måste jag komma? För att jag har ju berättat det här i ett polisförhör. Och där skulle jag vilja säga att för att kunna lägga en dom, det är ju då en domare och 3 nämndemän som avgör domen. De vet ingenting i förväg. De kanske på sin höjd har läst igenom stämningsansökan. De går på någonting som heter omedelbarhetsprincipen. Och det innebär att de lägger domen utifrån det som sägs visas i bevisupptagningen inne på tingsrätten de dagarna förhandlingen är. Så därför är det viktigt att man som vittne kommer, så att de får höra vad det är som har hänt. Den andra frågan är oftast att jag kommer inte ihåg, för det är så länge sedan. Och det ska man inte oroa sig för. Bara så länge man inte ljuger, för man pratar ju under straffansvar. Så länge man inte ljuger så kan man alltid säga att jag kommer inte ihåg. Då kommer de att hjälpa dig på traven genom att gå tillbaka kanske och titta på i polisförhör och så.
Ja, för ibland kan du ha gått flera år innan man ska berätta det här lilla som man har sett. Man kanske bara har sett en liten sekvens av någonting som har hänt och så. Kanske man får vänta 2-3 år innan man ska berätta.
Mm. Och särskilt då om det inte är ett förtursmål, som det kallas. Förtursmål är ju om en person sitter häktad eller om det handlar om unga under 18 år. Då brukar det inte dröja jättelänge. Men det kan även det dra ut på tiden beroende på vad det är för fall. Men annars kan det är inte ovanligt att det kan ta 1,5-2 år. Och det är klart, det är kanske inte så lätt att komma ihåg exakt tid eller vart man stod, i vilken vinkel man såg eller vad det nu kan vara. Men det är ingen fara så länge man är öppen med det.
Får man ha med sig anteckningar som vittne?
Det finns inget förbud, men man vill inte att du ska ha det. Utan du ska prata fritt där och då. Mm.
Vad händer om när man väl sitter där inne inte kommer ihåg, och så fort man har gått ut så kommer man ihåg?
Det brukar inte hända, för att om det är något väsentligt de vill ha tag i, då brukar den som gör förhöret eller genomför förhöret, den brukar då gå tillbaka. För de sitter ju med hela förundersökningen och säger, ja, men i polisförhöret som du hade det och det datumet, då sa du så här. Och då brukar minnet komma. Ja, just det, det så var det nog. Nu när du säger det så kommer jag ihåg exempelvis. Så de brukar hjälpa till med det. Och det är ingen fara, man ska inte vara orolig för den biten.
Om man är, pratar vi om det, om man är vittne, måste man komma då?
Ja, det måste man.
Det måste man.
Ja, annars så får du böta. Jag tror den som man ligger på någonstans 3000. Mm. Det är ju ett sånt här vite då som man får betala. Jag tror det kan vara lite olika också för olika brott vad det är. Mm. Men du måste komma för du pratar och det finns ju en vittnesplikt i Sverige.
Kan man vara anonym som vittne?
Inte idag. Det förs ju väldiga diskussioner om det här. Och ja, det är kronvittnen, anonyma vittnen. Jag är personligen för dåligt satt i juridiken och hur de dömer för att kunna säga om det är bra eller dåligt. Jag tror att man skulle kunna upprätta säkerheten på ett bra sätt, kanske, ändå.
Mm, för det kan ju vara så att en del är väldigt rädda för vad som kommer att hända efter att man har vittnat. Om ens namn ropas upp och den som är den tilltalade eller de andra som finns runt omkring hör vem man är och så. Är det någonting som du liksom har någon erfarenhet av att det är så eller är det ovanligt?
Det är väldigt ovanligt. Man läser ju kanske ibland att det kan finnas någon domare eller åklagare. Men det är också jätteovanligt. Är det. Det som jag tänker att det är en del också i vittnesstödspratet om man säger. Att man tryggar vittnet i det här och försöker att säga. Är man orolig så är det bättre att man kontaktar åklagaren inför rättegången. Man får ju alltså, när du får din kallelse så får du ju ett målnummer på kallelsen. Och det är ju åklagaren som har skickat in och begärt att det ska ske en förhandling. Så man kan ringa till åklagarkammaren, be att få prata med den åklagaren och berätta om sin oro. För de kan ju då utifrån målet också förklara på ett bra sätt. Men man ska inte vara orolig.
Är det så att målsägande och den tilltalade får reda på vilka det är som ska vittna? Kan de önska speciella personer som de vet? Eller är det åklagaren som är under? Alltså jag tänker att polisen gör ju en utredning eller åklagaren som väljer ut då att det här är personer som kan tillföra det här målet någonting.
Ja, för det kan ju vara så att det kanske är 10 personer som har sett samma sak. Men så blir det bara 2 av dem som blir kallade till vittnen. Och om det har någonting med att göra att någon har sett någon detalj kanske som har kommit fram i polisutredningen eller något. Det törs jag inte riktigt svara på hur de väljer ut. Men det är väldigt sällan de kallar kanske alla 10. För om det är 10 som har sett samma sak så blir det ju bara ett upprepande. För den som är tilltalad. De kan ju då begära vittnen via de berättar för sin försvarsadvokat. Och då brukar det vara försvarsadvokaten som kallar de vittnena. För det är oftast inte, det kan ju vara något som är missat liksom i förundersökningen. Som den tilltalade vet då att den här personen skulle jag vilja ha som vittne. Och då kan de kalla.
Jag tänker att det vi vet är ju att man har sett då att personer som har fått stöd är mycket lugnare och tryggare när de väl kommer till förhandlingen och kanske också även mår bättre efteråt. Så det är väl bra att man tänker höra av sig till oss om det är så att man har blivit kallad. Och vi ska väl säga att det inte kostar någonting också, att stödet är gratis.
Precis. Och det är oerhört, man märker på de som kommer och väljer att ta ett studiebesök inför en förhandling att de har släppt många frågor, många funderingar och kan fokusera på det som ska sägas och göras på förhandlingen. Och de tycker det är så skönt att veta att när de blir kallade och öppnar dörren in till tingsrättssalen och ska gå in så har de full koll på vart alla sitter, vilka alla är. hur det ser ut där inne. Då slipper de att tänka på den delen.
Mm.
Så det vill jag varmt rekommendera. Att har du fått en kallelse, du har frågor, känner dig orolig, så tveka inte på att höra av dig. Vi ordnar ett studiebesök. Och våra vittnesstöd, de kan finnas med före förhandlingen då givetvis och informera. Känner man fortfarande en oro, kan de följa med in under förhöret. Och sen kan man sitta ner en stund efter förhandlingen också och prata.
Mm. Vi skulle kunna prata nästan hur länge som helst, känns det som. Men jag tänker så här, att vi har ju pratat lite grann om Värmlands tingsrätt och hur det ser ut. Vi lägger väl ut lite kort. Vi tar lite foton där uppe och lägger ut när den här podden kommer ut, så att man kan titta kanske på vår Instagram och se hur det ser ut på tingsrätten. Och är det någonting
som har man någon fråga precis om just hur det ser ut, så kan man faktiskt redan idag gå in på Värmlands tingsrätts hemsida och gå en virtuell rundvandring kan man säga på tingsrätten. Och det kan man göra både inför en förhandling men också faktiskt att titta på den fina byggnaden. Mm. För det är en väldigt gammal och vacker byggnad.
Precis. Och så gör vi så här också, att vi lägger ut kontaktuppgifter till oss och till dig också, Eva, på vår Instagram, och den finns på, även på vår hemsida. Så man får jättegärna höra av sig oavsett vilka frågor man har. Och man kan ju vara anonym också när man ställer sina frågor, så att man behöver inte berätta vad man heter och vart man bor och så vidare. Och tack så mycket, Eva, för att du kom hit idag.
Tack för att jag fick komma.
Och tack ni som har lyssnat. Ni har lyssnat på Brottsofferjourens Värmlands podd. Och jag som leder podden heter Asal Narimani.